Repa vi oss själva lite kort här, för inspelningen var inte på. Men vi ska gå till Galaterbrevets fjärde kapitel, börja i vers 21. Och så ska vi gå igenom fram till 31, men också 5:1. Ni vet, när Bibeln skrevs så fanns det egentligen inga versar och kapitelindelningar, utan det är faktiskt ett människopåfund. Bibeln är inspirerad, men det är inte kapitlen och versarna, utan det är någonting som vi har gjort för att vi ska ha lite struktur på det. Och då är det naturligtvis så att den som gör det, det är ungefär som när jag eller någon annan skriver en kommentar, då tycker man att det finns naturliga brytpunkter. När jag studerade grekiska för Dave Anderson en gång i tiden, inte Läxornas kung nu, som ni trodde, det här är en helt annan man. Och han sa, när ni studerar, låt bli kommentarerna. Han sa det varje gång, låt bli kommentarerna. För det är så lätt att gå och läsa vad någon annan har sagt om någonting. Men man ska alltid göra sina egna studier först. Då kan man också se vad man själv tycker, och sen kan man jämföra då och se att aha, de bröt där och tyckte att det var ett stycke och så vidare. Så det är viktigt att det är ens eget arbete, även då kommentarer kan vara hjälpsamma, men de ska komma sist, inte först i våra studier. För att komplettera och bekräfta kanske det man säger. Och så gör man naturligtvis så då att man läser 20 kommentarer och alla säger tvärtom vad man själv har kommit fram till, och sen läser man den 21:a kommentaren. Den tycker likadant, och då är det den man citerar. Du känner igen. Man letar ju efter, när man skriver akademiska avhandlingar, då ska man ju vara 100% objektiv. Och det betyder att man får inte ha en egen åsikt. Man ska ju alltid kunna backa upp den med ett citat från helst flera då. Eller åtminstone en annan person som har sagt det här. Och då gäller det ju liksom att hitta någon som tycker som en själv då. Så att man liksom kan rida på dem. Så bara några tips när ni skriver era avhandlingar. Så Galaterbrevet kapitel 4 och vers 21. Fram till 5:1. Jesus, vi ber för de här tankarna som vi nu ska dela. Och vi ber att du välsignar dem till våra hjärtan. I ditt namn. Amen. Paulus var ju helt överväldigad över det faktum att galaterna kunde överge de här goda nyheterna som man hade kommit och predikat för dem så snabbt. Alltså den här andliga friheten som människor absolut inte hade någon aning om vad det var. De var under sina falska avgudar. De levde i ett samhälle som erbjöd allt annat än frihet, förutom några få människor i toppen på näringskedjan. Och därför så ett budskap som talade om frihet, det var någonting helt fantastiskt. Och det var det som Paulus kom med. Men bara något år senare så upptäcker han att allt det här han hade undervisat, det hade på något sätt gått tillbaks. Och nu var de återigen i en, ska vi säga, andlig fångenskap. Och därför så skriver han Galaterbrevet, för att tillrättalägga de här sakerna. Och man kan säga att Galaterbrevet, det är ungefär som den kristna frihetens Magna Carta. Men vad betyder Magna Carta? Då kan ni slå upp det i Wikipedia. Men det är alltså en, vi kan fråga Peter också, han kan berätta vad det betyder. Gammalt så här avtal som skrevs, eller frihetsdeklaration som skrevs, var det på 1300-talet då?
Nej,
1500-talet. Så vi ska tala om en doktrinär självständighetsförklaring idag. En doktrinär eller en läromässig självständighetsförklaring. Förra gången så gick vi igenom Galaterbrevets fjärde kapitel och verserna 8-20. Och det var som en övergång kan man säga från Paulus försvar av rättfärdiggörelse till helgelse. Vet ni skillnaden mellan rättfärdiggörelse, det är någonting vi blir omedelbart förklarade rättfärdiga när vi tror på Jesus Kristus som vår frälsare. I den himmelska rättssalen säger Gud Fadern, på grund av att du har trott på min son är du rättfärdig, punkt slut. Det är ingenting som kan förändra, det betyder inte att vi har blivit rättfärdiga, det betyder inte att det vi gör är rätt, det betyder inte ens att vi är andliga i den bemärkelsen. Det betyder bara att juridiskt sett så har vi fått en ny ställning inför Gud och den kan inte förändras. Vi har fått hans rättfärdighet tillräknad som en gåva. Vi har inte förtjänat den, vi kan inte heller förlora den. Så det är rättfärdiggörelsen, och den visste man om att den kom av nåd genom tro. Men det kommer också helgelsen på samma sätt. Men vad är helgelse? Det betyder att bli avskild till Gud. Det betyder att bli separerad till honom. Och det finns en helgelseprocess i våra liv som aldrig tar slut. Det är inte så att nu har jag varit kristen i 3 år eller i 10 år eller 20 år och nu har jag nått fram. Det finns kristna som undervisar där att man tror att man kan komma upp på någon slags nivå där man åtminstone inte medvetet syndar. Vi tror inte det. Så helgelse är en livslång process. Det vill säga, det börjar i det ögonblick jag blir rättfärdig förklarad. Det slutar den dagen när jag blir hemtagen, jag dör eller församlingen rycks upp eller vad det nu kan vara som avslutar mitt liv. Så det är det som Paulus fokuserar på. Han säger, det är samma nåd som ni behöver för att helgas, att bli avskilda steg för steg och bli kristuslika. Samma nåd som ni fick när ni blev rättfärdig förklarade av Gud. Och det här är en princip vi hittar i Romarbrevet 5, 1 och 2. Det står att vi står i nåden i vers 1. Och i vers 2 står det att vi har tillgång till den nåd som vi står i. Så vi står i den, rättfärdig förklarade, en rätt ställning inför Gud. Men sedan har vi också en nåd att tillgå för alla livets detaljer. Så att vi kan på område efter område bli lik honom. Och i 4:21-5:1 här så ser vi hur Paulus använder en allegori. Då säger någon, vad betyder en allegori? Det är liksom en jämförelse. Ni vet, man tar en bild av någonting i det verkliga livet. Och så förklarar man någonting med hjälp av den bilden. Därför att den bilden förstår människor. Till exempel Paulus, han använder väldigt mycket bilder av militärer. Alla visste vad militärer var, därför att det fanns romerska soldater i varje gathörn. Han talade mycket om bönder, därför att halva befolkningen mer eller mindre var bönder. Han talade om herdar, det fanns mycket herdar i den delen av världen, och så vidare. Så han använde den här typen av illustrationer för att förstå andliga principer. Och det är det som han också gör här. Han använder en allegori, vi ska titta på den alldeles strax här. Men Jesus använde olika talesätt som metaforer och liknande, eller liknelser, förlåt mig. Skillnaden är bara att dessa bara poängterar en sak. När Jesus använder en liknelse, han säger att himmelriket är så som. Då visar den här liknelsen på en enda sanning. Men en allegori, den har många olika illustrationer, många olika delar, och vi kommer att titta på den här. Jag tror att den har inte mindre än 8 olika detaljer här som vi kommer till alldeles strax. Och i kyrkans ungdom, den tidiga kyrkan, så var det väldigt vanligt, och är fortfarande idag, att man tog de här bibelversarna som var tänkta att översättas bokstavligt eller normalt, och så allegoriserade man dem. Och sa att bakom de här orden så finns det egentligen en djupare mening. Det är att tolka någonting allegoriskt. Men när Bibeln själv säger att det är en allegori, då har vi det förklarat. Och det är precis vad han säger där. Det här är en allegori. Det är inte att vi tar det som är normalt och bokstavligt och gör det till en allegori. Vi kommer till om en liten stund, men Paulus använder den här allegorin för att beskriva vår självständighet. Och sedan gör han då en självständighetsförklaring i 5 kapitlet, den första versen. Så vi ska dela upp våran predikan idag i 2 delar. Den första då är en beskrivning av vårt oberoende. Nu ska vi läsa då kapitel 4 och verserna 21-31. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Det vill säga att lagen själv talar om för dem att den kan inte rättfärdigförklara människor. Så samma lag som de använder för att rättfärdiggöra sig själva, det är en lag som själv säger att man kan inte bli rättfärdig genom lagen. I Romarbrevet 3, 19 och 20. Vers 22, där står skrivet att Abraham hade 2 söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Ni kommer ihåg berättelsen, det var alltså Sara och det var också Hagar. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, det vill säga Ishmael. Och sedan talar han om att den fria hustruns son, det vill säga Isak, var däremot född i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. Ni ser, här säger han, här kommer förklaringen. De 2 kvinnorna betecknar 2 förbund. Det ena kommer från berget Sinai, födde sina barn i slaveri, och det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem, eftersom de lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Det står skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt. Du som inte känner födslovånda, till den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Är det intressant att köttet, vårt eget kött, hånar alltid vår ande, eller hur? Liksom vi vill fatta ett rätt beslut och så kommer det något naturligt tänkande. Haha, ska du verkligen göra så liksom? Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, till hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Så här ser vi inte mindre än 8 olika punkter i den här allegorin. Först ser vi 2 söner, Isak, som blev stamfader till alla judarna. Ishmael, som blev stamfader till alla araber. Och Sara, som då var gift med Abraham. Men Abraham trodde inte på löftet tillräckligt mycket för att vänta in svaret att han skulle få en son. Så på Saras uppmuntran sa vi har en tjänstekvinna här som heter Hagar, och varför inte liksom ha barn med henne, så kommer vi att ha en son. Och resultatet var katastrofalt, men Gud är nådesfull, så han ger inte upp när vi gör fel, även om vi gör det kontinuerligt. Och så talar han om frihet kontra fångenskap. Han talar om tro kontra kött. Och sedan ser vi här Abrahams förbund och Mose förbund. Det här är intressant. Därför att många av er har säkert hört mig nämna den här illustrationen tidigare. Men när man ingick ett förbund på den tiden, så tog de som skulle ingå förbundet ett djur, slaktade djuret, styckade upp det i 2 delar eller flera delar. Så la man ut de här köttdelarna på marken, och så gick de här personerna som skulle ingå förbundet runt de här djurkropparna på det här sättet. Ofta förmodligen i någon form av åtta på det här sättet. Så gick man runt och så ingick man förbundet med varandra. Och idén var att om jag bryter detta förbund, då förtjänar jag en likadan död som det här djuret och de här djurkropparna som vi går runt. Och det var själva idén. Men det roliga när Abraham och Gud ingår det här förbundet i första Mosebok 12 och sen bekräftas det också i första Mosebok 17. Så kommer ni ihåg vad som händer med Abraham? Han somnar. Han sover under tiden Gud går mellan de här djurstyckena och ingår förbundet. Som andra ord, det förbund som Gud ingick med Abraham, det var ett ovillkorligt förbund. Det har ingenting att göra med Abrahams lydnad, gudaktighet eller någonting sådant. Det har allt att göra med Guds löfte och Guds trofasthet. Det vill säga, Israel kan inte upphöra att existera från jordens yta. Hur syndiga de än är, hur mycket fel de än gör, eller vad det nu är frågan om. Gud har sagt att genom dig ska det komma ett folk, genom dig så ska den här, ska det vara en nation, och det här är nationens gränser. Försök, som jag sa en gång, det var så roligt för pastor Ben, det var någon som sa, men vi borde ju ge det här landet till palestinierna. Och då säger pastor Ben att, nej men så elaka kan vi ju inte vara mot dem. Men vad menar du liksom? Ja, men vi kan ju inte ge det som tillhör judarna, som Gud har gett dem, till palestinierna. Då kommer de ju under en förbannelse. Vet, han säger alltid så fint och vänligt och så vidare. Och det ligger någonting i det, liksom att det Gud har sagt, det är så. Försök inte. Det står att varje människa som kommer att lyfta, försöka att lyfta stenen, jag talar om Jerusalem, kommer att förhäva sig på den. Ni vet när man lyfter en sten som är för tung, man får ryggskott eller brock eller någonting. Det går inte. Det är samma sak. Varför exploderar världen nu? Därför att någon, behöver inte ens nämna ett namn, har sagt att en viss ambassad ska flyttas till Jerusalem. Av den anledningen. Alla vill komma åt Jerusalem. Varför? Därför att därifrån utgår allting. Det är den platsen som Jesus kommer att komma tillbaks till och sitta på en tron, nämligen Davids tron, och regera världen i 1000 år. Därför är den här platsen så laddad och så speciell. Liten parentes, men Abrahams förbund är ett villkorslöst förbund. Det har ingenting att göra. Men Sinai förbund, eller Mose förbund, det är ett annat förbund, som ingicks i andra Mosebok kapitel 19. Jag kommer ihåg, Mose var uppe på berget, han fick lagtavlorna. Nu när vi inte har någon översättning så kan jag dra till med ett roligt skämt. Lagen är hård, som Mose när han tappade stentavlorna på tårna. Och i alla fall, där uppe var han och ingick det här förbundet med Gud. Men till skillnad från Abrahams förbund så var detta ett villkorligt förbund. Vad säger Gud till judarna? Han säger, om ni lyder mig, då ska jag välsigna er. Ni ska vara huvudet för alla andra nationer. Om ni inte lyder mig och är olydiga, så kommer ni att vara svansen. Och det var absolut relaterat till deras lydnad, deras vandring med Gud. Inte frälsningsmässigt. Alla judarna var frälsta när de kom ut ur Egypten. Varför? Jo, därför att när Egyptens här kom så drunknade de i Röda havet. Vattnet slog tillbaks. De kunde inte ta sig tillbaks över. De var frälsta, men de irrade omkring i öknen i 40 år. Som frälsta, men som köttsliga. Och det är ungefär som vi, de flesta kristna. Vi är frälsta av nåd, men vi strular. Mer eller mindre. Och Abrahams förbund, villkorslöst. Mose förbund, villkorligt. Det var en helt annan typ av förbund. Och man kan säga att de var fångna under lagen. Därför att lagen kunde inte sätta dem fria. Hur mycket de än försökte att uppfylla lagen. Så visserligen skördade de en välsignelse av att lyda, för att lagen är inte ond, den är god i sig. Men den kunde aldrig frälsa dem, utan den kunde bara visa dem. Det står att lagen var som en lärare som förde dem i den riktningen så att de skulle komma fram till slutsatsen att vi kan inte uppfylla den här lagen. Vi måste ha någon som uppfyller den åt oss. Och vem var det som gjorde det? Jo, Jesus Kristus själv. Så Abrahams förbund, villkorslöst. Mose förbund, villkorligt. Och det ena är frihet och det andra är fångenskap. Det finns ett himmelskt Jerusalem där ovan. Det är fritt. Det finns ett jordiskt Jerusalem här nere och lever i fångenskap. Och judarna levde i fångenskap under lagen, medans vi som tror på honom som rättfärdiggör oss, vi är en del av det himmelska Jerusalem. Vi har redan trott på honom som uppfyller lagen, så vi är fria på det sättet. Det talas om en andlig säd och en naturlig säd. Abraham var stamfader till alla judarna, det vill säga en fysisk nation. Men han är också trons fader till alla de som har trott och blir på det sättet andliga Israel. Men det betyder inte att vi, kyrkan, har ersatt Israel. Det finns löftena kvar för den nationella Israel, men vi har också blivit del av de här välsignelserna. För samma Messias som kom genom det judiska folket i nationen Israel och föddes in i den här världen. Det var till brud 4:4 som vi talade om tidigare. När tiden var fullbordad sände Gud sin son in i världen. Samma frälsare för Israel är också våran frälsare. Och därmed så finns det en andlig säd, det vill säga alla de som har trott på Jesus Kristus är Abrahams barn. Och alla de som är naturligt av hans säd, det är nationen Israel. Så vi är fria från lagen, men det finns de som är bundna till lagen. Att vara fri från lagen betyder inte att jag har rätt att bryta mot lagen. Men det betyder att jag står rättfärdig inför Gud genom tro, inte på grund av mina gärningar. Det betyder också att jag växer i nåd, i tro, genom nåden, inte genom lagen. Och han som har uppfyllt lagen i mig, han som har uppfyllt lagen, han är också den som uppfyller lagen i mig. Så när jag är fylld med honom, då uppfyller jag lagen. Inte för att jag måste eller ska i det naturliga, men för att han gör det i mig, genom mig. Han kontrollerar mitt liv. Det fanns en grupp, bara som ett exempel här, som hette Zeloterna. Och Zeloterna, de var en bra illustration på oss alla, tror jag. Det var ett folk som var beredda att dö för sin fysiska frihet, men man var också redo att leva i ett andligt slaveri till en lag som man inte kan uppfylla. Hur många har varit i Israel? Okej, då fanns det fortfarande kvar. Så några stycken av det var, men det finns ett berg där som heter Masada. Och det ligger 400 meter över havet, precis intill Döda havet faktiskt. Och jag har varit uppe på berget. Och år 70 efter Kristus så förstördes Jerusalems tempel av romarna. Och de här zeloterna, de flydde upp på Masada. Och där höll de ut under flera år. Romarna skickade sin 10:e legion och jag tror att en legion var 6000 man, stämmer det? Jesus sa att han skulle kunna få 12 legioner änglar, och jag för mig att man säger 6000 gånger 12 är 72 000 då. Så att romarna skickade sin 10:e legion, men det fanns bara 967 personer på plats. Och många av dem var kvinnor och barn, så de var inget hot. Ni kan säkert historien. Jag var på ett tåg från Baku till, till Kiev. Och det var en maffiaboss där. Riktigt tuff kille. Och pastor Vladik möter honom. De ska göra upp. Och pastor Vladik var ju boxningsmästare en gång i Kazakstan. Men den här killen var ju betydligt större. Så att det var ju liksom lite spännande där, kan man säga. Och han sa, jag har 44 man på det här tåget. 44 man. Pastor Vladik tittade på honom. Jag har 48. Och jag visste vilka de här 48 var. Det var liksom små tjejer och det var liksom en del barn och det var liksom gamla tanter och vi var på väg till en konferens där liksom. Och han hade 44 stenhårda maffiakillar med sig. Så, men han backade faktiskt den här killen, för att han sa, han räknade då liksom 48 man mot mina 44. Nej, det är inte värt det. Så vi klarade oss undan med blotta förskräckelsen. Men i alla fall, romarna skickar en armé på 6000 man för att ta hand om 967 personer som uppenbarligen inte var ett hot. Det handlade alltså om prestige, därför att nu skulle de förgöras. Och de belägrade då Masada. När man är uppe på berget så kan man se hur romarna byggde en ramp på det här sättet och tog sig på det sättet in genom den västra muren så småningom. Men till ingen nytta. De har alltså legat där i flera år, och när de kommer in i staden Masada, då hade alltså samtliga begått självmord utom två stycken kvinnor och fem barn som hade lyckats gömma sig och var kvar för att kunna berätta det här. Och det är intressant här att de här zeloterna, de var beredda att ge sitt liv för att inte bli slavar till romarna. Men samtidigt så var det de människorna som levde i slaveri under lagen. Så de var beredda att betala ett pris för en fysisk frihet, men de var väldigt villiga att leva under en lag som Apostlagärningarna 15 och vers 10 säger att ingen kan hålla. Det var ju det som apostlarna talade om när de sa att lagen kan inte frälsa någon. Vi kan inte lägga den här bördan på någon att de ska uppfylla den. Så med allt det här sagt, de här åtta olika punkterna som han då jämför Abrahams förbund med Mose förbund och skillnaderna där. Och då säger han så här sen i det femte kapitlet och den första versen. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Så vi är kallade till frihet. Vi har alltså en frihet vi står i. Vi står rättfärdig förklarade inför Gud. Men vi är också kallade till en frihet att leva fritt från denna samma lag. Så samma lag som de levde i fångenskap under för att bli rättfärdiggjorda, fortsatte de nu att leva under för att bli helgade. Men han säger att samma frihet, samma nåd som rättfärdig förklarade det, är också samma frihet och nåd som helgade. Och vi är fria i vår ställning, men vi ska också vara fria i vår erfarenhet. Det är ungefär som en man som blir frisläppt från fängelset och så lite senare så kommer man tillbaka och vill bli inlåst igen. Det är ganska patetiskt liksom. Eller en död person som har blivit återupplivad men går tillbaks till griftegårdsföreståndaren och säger, jag skulle vilja bli begraven igen. Det låter ju helt tokigt, men det var lite så med dem. De hade liksom blivit frisläppta. De hade blivit återupplivade, om man så säger. Men de ville gå tillbaks under samma lag. Inte nu för att bli rättfärdiggjorda, men för att bli helgade. Och Jag tänkte på det. Hur fastnar vi i lagen egentligen som avslutning? Och vi kan slå upp ett annat stycke här som kort bara Matteus 23. Där har Jesus en konfrontation med nu ska vi se. Konfrontation med fariseerna. Matteus 23 och så vers 23 till och med 30. Men titta här, det är tre olika saker här som gör, alltså hur vi kan fastna i underlagen eller i lagen. Först ser vi hur de försummar de viktigare bitarna i lagen, så som rättvisa, barmhärtighet och trohet. Så här står det i vers 23. Vi är skriftlärda fariséer, ni hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin, men försumma det som är viktigast i lagen, rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni är blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Ni ser liksom hur vår egen hårdhet får oss att vara hårda mot dem som tror mindre eller rättfärdigare. Tror är mindre rättfärdiga än oss själva, så att säga. Det är inte bara ett skriftställe till, jag hoppar lite grann här, men Ordspråksbokens 6:e kapitel, verserna 16-19. Det är intressant, vi brukar tala om att vi delar inte in synden i kategorier. Alltså, är ett massmord värre än att stjäla en kaka i mammas kakburk? Ja, naturligtvis är det det ur ett mänskligt perspektiv. Men om vi ska titta på vad som krävs för att skilja oss från Gud i all evighet, om det kommer an på oss själva, ja, då räcker det med kakburken, då behöver jag inte vara en massmördare. Men så tänker inte vi. Den som stjäl kakor från mammas kakburk säger, jag är en jättegod människa, för jag mördar nämligen inte massa människor. Men så visst finns det en gradering av synder, men vi har vår egen gradering. Men lyssna på vad Gud säger här i Ordspråksbokens 6:e kapitel och den 16:e versen. Sex saker är det som Herren hatar. Ja, sju som han avskyr. Vers 17. Stolta ögon, lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, den som främjar lögn genom att vittna falskt och den som vållar trätor mellan bröder. Så här ser vi sju olika saker som på något sätt Gud rangordnar som de värsta synderna. Men om vi tittar i våra egna liv och kanske historiskt i kristenheten, så ser vi att det kanske inte är de här synderna som vi sätter i främsta rummet, det är andra saker. Och det är väldigt intressant att se att alla de här sakerna är ju egentligen mentala attityder. Inställningar som kanske inte är så lätt att mäta. Ni vet liksom, det är vissa saker som, så, det där är en synd liksom som jag gör. Därför att det är konkret, jag kan ta på det, jag kan se det. Men här har vi saker som vi ser är kopplade till människors hjärtan. Och som vi ofta är ganska duktiga på kanske att dölja. Men ändå säger Gud att här är saker som jag verkligen avskyr. I Jakobs andra kapitel, verserna 12-13, så står det att när vi döms så blir vi mer, vi får mer barmhärtighet när vi är barmhärtiga. Så ett sätt att möta Kristi domstol är att visa barmhärtighet redan här nu. Därför det kommer vi ha igen, så det är en investering. Sen ser vi också att vi betonar yttre renhet mer än inre renhet. Om vi nu läser tillbaka till Matteus 23, verserna 25-28. Vi är ni skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är ni fulla av rofferi och omåttlighet. Du blinde fariseer, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Vi är skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, Men inuti en är full av hyckleri och ondska. Så han adresserar alltså farisén och han säger att till det yttre så ser ni ut att vara perfekta människor. Men egentligen så är ni värre än de människor som ni kallar syndare. Nämligen publikanerna, skatteindrivarna och syndarna som egentligen var ett ord för de prostituerade. Så vi ser här liksom att de började på utsidan. De levde rättfärdigt i enlighet med en lag, men på insidan var de egentligen fulla av hyckleri och ondska. Men de säger att när vi är rätt med Gud på insidan, då kommer det så småningom att synas på utsidan också naturligtvis. Men vi börjar inte i den änden. Så vi ser de viktiga bitarna, så som rättvisa, barmhärtighet och trohet, är försummade. Vi betonar den yttre renheten snarare än den inre renheten. Och sedan det sista här, verserna 29 och 30, står att genom en dömande ande som har sina rötter i en attityd av överlägsenhet och stolthet. Vi är skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar och säger, om vi alla led på våra fäders tid skulle vi inte varit med om att utgjuta profeternas blod. Det där har jag hört förut. Människor säger, titta på dem och de länderna, hur de beter sig där. Liksom, jag skulle aldrig göra så. Hur vet du det? Du har inte levt under de förutsättningarna och detaljerna som pågår där. Men det är väldigt intressant att se att vi fokuserar på den här yttre renheten, men därför att vi har ett smutsigt samvete. Michael Ewens, som sa både det ena och andra i sitt liv, men en sak kom ihåg, han sa att anledningen till att människor duschar 3 gånger om dagen, nutidsmänniskan, det är för att man är oren på insidan. Man tror att man blir ren bara för att man duschar hela tiden. Jag håller med honom om det lite grann. Sluta inte duscha nu bara för jag sa det. Men jag tänker liksom att det finns ett fokus på detta. Liksom att det, allting är liksom det här yttre på något sätt. Men Jesus går väldigt hårt åt dem och han säger att det spelar ingen roll hur mycket ni har putsat upp det yttre. Och det är ju så i den här världen. Liksom, alla ser så rena och fina och duktiga ut och alla har den här marabou-smile. Eller marabou-smile.
Nej, det är brutsmile.
Ja, det blir ett brutsmile. Tänkte på det. Det var ingen bra illustration alls. Vi tar tillbaka den. Vi backar bandet där nu en minut. Så. Jag har tänkt sån här reklam för marabou. Ja, Pepsodent kanske jag sa. Så, men det är svårt att leva med ett smutsigt samvete. Jag avslutar här nu. Men det är så lätt att jämföra sig med andra. Och jag tror att mycket av det vi ser i västvärlden idag, den här godheten och humanismen, det är egentligen bara ett dåligt samvete som människan har inför Gud. Att man inte vill komma till honom som tar bort skulden. Psykologer säger att om skuldkänslan skulle kunna tas bort, så skulle de 75% av alla problem som finns inom psykologin eller psykiatrin i princip försvinna. Alltså så mycket anser de bottnar i skuldkänslan. Men de menar inte att vi har en skuld inför Gud. Det man säger bara att man har lagt sig till med den. Och det är de kristna som har gjort det. De säger att det finns en Gud som talar om rättfärdighet. Och om man inte lever upp till det, då ska man känna skuld. Nej, vi har en skuld inför Gud. Från den dagen som Abraham, höll jag på att säga, men Adam och Eva syndade, så lever vi inför en skuld, lever vi med en skuld inför Gud. Och det spelar ingen roll hur god jag än är, hur länge jag är det, hur mycket gott jag gör. Det kan inte ta bort den här. Ett orent samvete leder bara till döda gärningar. Jag gör någonting för att jag tror, om det nu finns en Gud, att han är nöjd med det. Eller att jag känner mig god. Kommer ihåg pastorist, han är väldigt lugn och fin, sådär normalt sett. Men en gång i Malmö så kom det någon och ringde på dörren strax före jul. Och ville samla in en julgåva till någonting. Ja, han var beredd att ge någonting. För han tänkte liksom, okej, jag ska vara med här liksom och ge dem. Så han plockar fram. Och då säger han också, åh, det är så skönt liksom att nu kan man ta jul när man har gett någonting med ett gott samvete. Och han tände på alla 12 cylindrarna. Och sa att försvinn härifrån. Jag ger inte pengar för att ha ett gott samvete. Ja, ni tror mig inte, men det är sant alltså. Jag hörde det. Och han blev så arg för han menade liksom att jaha, här ska jag stå, åh vad god och fin jag. Nu har jag gjort mitt liksom, nu har jag ett gott samvete, nu kan jag fira jul. Så det är inte så jag får ett gott samvete. Jag erkänner att jag är en syndare inför Gud. Och jag tar emot hans förlåtelse. Nu är jag faktiskt ren. Nu är jag faktiskt nu kan jag faktiskt ha ett gott samvete. Men världen försöker att få ett gott samvete genom göra mänsklig godhet. Men den godheten, om den görs i rebelliskhet mot Gud, då är den ingen godhet. Då är den faktiskt ondska. Så godhet och humanism, när den är som värst, det är faktiskt ingenting annat än ondska. Därför att det är bara ett försök att göra Gud arbetslös och säga att han behövs inte i våra liv. Och det är helt fel. Nu ska jag avsluta för tredje gången. Jesus, vi ber att du välsignar de här tankarna nu. Ditt namn. Amen.
Amen.